Du lyssnar på Polisen och domarmordet av Gösta Unefelt, uppläst av mig, Fredrik Granberg. Kapitel 1.
Hur många burkar?
Jag vet inte så noga. 10-12 kanske.
Starköl.
Ja, vad fan tror du? Man dricker väl inte kopist i midsommar?
För första gången visade ynglingen humör. Lagmannen tog tag i klubban, men brydde sig inte om att använda den. Inga svordomar i rätten, sa han och sökte fånga den åtalades blick. Denne hade dock återtagit sitt envisa stirrande i det brunbetsade furubordet framför honom.
Jag har väl inte svurit, mumlade han.
Du sa, vad fan tror du? Det är en svordom, undervisade lagmannen tåligt.
Alltså det är väl...
Ynglingen hejdade sig. Ursäkta då, sa han sen. För all del. Varsågod och fortsätt, sa lagmannen och vände sig mot distriktsåklagaren. Vårsolen sken in genom de höga fönstren åt väster i Strömstads tingsrätts plenissal och avslöjade utan misskund den slitna interiören, reporna i det gedigna parkettgolvet, som inte bonats sedan det nya statliga städreglementet kom till för 8 år sedan. Den blekta galonväven i de 3 raderna med fasta åhörarbänkar och fällbara säten med decenniers samlade fläckar från såväl växt som djurriket. Den flagnande fernissan på vittnespulpeten mitt på golvet mellan åhörarbänkarna och rättens podium. Och inte minst de dammiga och saltstänkta fönsterutornas beläggning. Allt eftersom solen flyttade sig mot väster och kväll lyste den upp den stora oljemålning som täcker större delen av kortväggen bakom åhörarna. Det är en historisk scen föreställande en halvliggande Karl den 10 Gustav med hjälm på skallen, förstrött fingrande på en jordglob och drömmande om Sverige som återuppstådd stormakt. Vid hans fötter ligger ett lejonliknande monster, och över honom svävar en naken och fet kerub som pillar på majestätets kask med en lagerkrans. Tavlan är ovanligt dåligt tecknad och illa målad, och en ständig källa till rysningar hos lagman, nämndemän och notarier, som tvingas att ha den framför ögonen under förhandlingarna. Det var tingsrättens sista mål, den 10 april, vilket lagmannen Ambjörn Quintus resignerat konstaterade. För därmed ryckte hans pensionering ytterligare ett mål närmare. Lagmannen var 63 år och emotsåg inte den slutliga tjänstebefrielsen med förväntan. Han var kortvuxen och korpulent, med spinkiga armar och ben, kraftigt runt huvud med en gles krans av grått hår, blå ögon och smala läppar som han nervöst bet i. Hårt arbete, lite sömn och allt för mycket alkohol hade förvandlat honom till en ruin av den kraftfulla man han en gång varit. Han bar en säckig, mörk kostym med väst, blå, solkig skjorta och en illa knuten slips med svårtytt mönster. Hans hustru hade lämnat honom för 15 år sedan efter ett 20-årigt äktenskapligt helvete, som hon dock lidit varken tåligt eller tyst. Ungarna i Strömstad hade många kvällar stått på lagom avstånd från lagmannens villa, ditsända av moraliskt upprörda och nyfikna mödrar. Barnens rapporter var i de allra flesta fall tillfredsställande. Och en sån ska vara domare. Det är både synd och skam, sades det till kaffet och sockerkakan åtskilliga gånger under årens lopp. Men lagmannens privata liv var en sak och hans tjänsteutövande en annan. Och ingen hade någonsin kunnat anklaga honom för tjänstefel. Tröttkörda notarier kunde däremot emellanåt, då lagmannen var garanterat utom hörhåll, anklaga honom för att vara alltför nitisk och krävande. Lampan i hans arbetsrum i våningen över plenissalen lyste in på småtimmarna mest varje natt, allt medan innehållet i kaffekannan, som obligatoriskt levererades klockan 21 från kaffedoppet, och i whiskyflaskan sjönk ungefär likformigt. Han läste noga in varje mål, och trots sin långa erfarenhet.